De kom till Jerusalem och Jesus gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen. Han undervisade dem och sade: står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Detta hörde överste prästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det blev sent lämnade de staden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Ja, kära vänner. Markus, gode Markus, tar oss med rakt in i den där sista högdramatiska veckan. Den där veckan då allting går mot ett helt enormt klimax. Jesus, som vi tror på söndagen, det vi kallar för palmsöndagen, han sätter sig på en åsna, rider in över Olivbergets krön ner mot staden Jerusalem bara några dagar innan Pesach, den judiska påskhögtiden. Staden brukade växa från kanske 50 000 till över 1 miljon invånare under påskhögtiden. Och Jesus Kristus hade fram till då aldrig låtit någon folkskara hylla honom som den Herre och Messias och frälsare och konungarnas konung som han är. Det gör han nu för första gången på palmsöndagen. Under tiden som han rider ner längs med Olivberget rusar hundratusentals människor upp och hyllar och tillber och prisar honom. En del är arga också, men det är ett enormt jubel framför allt. Det är som att himlen öppnas. Ja, det här kommer ju att vrida upp intensitetsnivån ännu högre. Och vi befinner oss då förmodligen 5 dagar innan Jesus dör på korset. Och Markus verkar antyda att det sen går en natt och vi kommer fram till nästa dag. Kanske måndagen då i stilla veckan. Och det är då vi kommer in i evangelietexten. Och ja, det börjar ju där. Ska vi gå till rätt söndag bara, hjälper mig en del. Alltid bra att vara på rätt sida. Jo, det börjar med hur Markus då skriver som ingress. De kom till Jerusalem och Jesus gick till templet. Och då är det lite viktigt att veta vilket ord som används. Jag är ju sån här språknörd. Och här är det grekiska ordet hieron. Kan ni säga hieron? Tala grekiska flytande. Och det här ordet, det betyder templet och hela området runt omkring. Det finns ett annat grekiskt ord som används för just själva liksom tempelbyggnaden och det allra heligaste, men det här ordet beskriver hela tempelområdet. Därför översätts det ordet ibland förgården. just för att det handlar om hela tempelområdet. Ja, och det betyder Herodes den store påbörja en enorm renovering. Vi kan nästan kalla det för nybyggnation av tempelbyggnaden. Och inte bara den. Nej, han byggde också ut hela tempelplatsen. Och tempelplatsen hade två olika avdelningar. Och det är väldigt viktigt att känna till det för att förstå vad som hände. Den ena avdelningen innehöll byggnaderna. Och sen prästernas förgård, männens förgård, kvinnornas förgård. Det var också inhägnat. Den delen av templet och tempelområdet var bara tillåten för judar att komma in till. Men så fanns det en mycket stor del av tempelplatsen som Herodes låtit anlägga, som liksom var precis framför, så att du var framför byggnaderna, men du var inte innanför inhägnaderna, murarna och portarna. Du var liksom utanför, men du var ändå nära, om du förstår. Och den delen som var stor och helt nybyggd, de höll på att bygga ändå på Jesu tid, den kallas för hedningarnas förgård. Och vi har till och med grävt fram skyltar som man hade satt upp precis när man närmar sig byggnaderna och förgårdarna och portarna. Vi har grävt fram skyltar som de hade på en låg mur precis när man börjar närma sig, men ändå var uppe på tempelplatsen. Och på de skyltarna står det: hedningar, icke-judar, får inte gå vidare, för då är straffet döden. Så här har vi någonstans en bakgrund. Mm. Och nu då, för att lite mer förstå vad det som händer här, så blev jag så påmind om när jag skulle predika en mycket god vän. Ja, jag har aldrig träffat honom. Men ni vet, en del personer i Bibeln blir som vänner. Kanske du känner igen. Och en ljuvlig person ska vi strax få möta, som kommer illustrera för oss detta med tempelplatsens betydelse. Även den del som var hedningarnas förgård. Och då går jag till Apostlärningarna 8, kapitel 8, vers 26. Det är mitt i väckelsen, urkyrkans väckelse, som framförallt i början flödade ut till det judiska folket. Man hade ännu inte börjat vända sig mot icke-judar så mycket. Varför? Jag menar, Jesus hade ju talat ut missionsbefallningen. Det var väl bara att köra. På den tiden hade människor, det är nog sagt här förut, de hade någonting som kallades för en bekvämlighetszon. En comfort zone. De var inte som du. Så när det blir kyrkfika här, då går du runt liksom och hälsar på människor du inte känner. Och du ser om det finns någon som ser lite ensam ut någonstans här när du fikar. Utan de, när de fikade, då gick de till dem de redan kände. En väldigt, väldigt märklig tid. Eller hur? Ja. Och nu då, mitt i detta så händer något. Apostlagärningarna 8, vers 26. En Herrens ängel talade till Filippus: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Ja, det är en ganska speciell tilltal. Lite märkligt. Filippus stod mitt uppe i väckelsen bland massa människor. Och så vill ängeln att han ska gå rakt ut där det inte finns en enda person. Ja, men han lyder. Filippos reste sig och gick. Och nu, mina vänner, nu kommer den här vännen jag pratade om innan, som ska få illustrera detta med tempelplatsens betydelse för oss. Vi ser honom komma, vi står där med Filippos. Och titta här nu, lyssna, då står det: då kom en etiopisk hovman som var eunuck
och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Oj, här kommer någon som är typ finansminister på hög nivå. En dignitär från norra Afrika. Varför har han kommit dit? Varför är han i Jerusalem? Och det häpnadsväckande svaret kommer i nästa vers. Lyssna. Han hade kommit till Jerusalem. Varför? Shopping? Souvenirer? Bada lite? Nej, det står. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe. Och mina vänner, nu kommer en chock här. På den tiden, vi har sagt det många gånger förut, men jag säger det igen. Men då det ser vi sitt, bara vi behöver liksom påminna oss. På den tiden fanns det inte bilar. Inte ens smartphones. Ofattbart hur de överlevde. Och ni vet, en resa från norra Afrika till Jerusalem. En sån resa var en strapats. En sån resa tog månader. En sån resa kostade en stor del av din förmögenhet. En sån resa, inte minst för en dignitär, var att utsätta sig för en rejäl personlig risk att bli överfallen. En sån resa innebar uppoffringar, försakelser, lidande, risker. Ändå talas det inte om något av det här. Ändå verkar han inte alls ledsen eller deppig. Eller som prästen Bengt Player på västkusten sa, han är hemma hos Jesus nu, han sa i Guds rike finns det för många sukianer. Sukianer, hoho, ja ja. Men han verkar inte vara en sukian heller. Utan han hade kommit för att tillbe. Det är ett grekiskt ord som heter proskyneo. Och proskyneo betyder bokstavligt översatt att kyssa inför. Det är från ordet kyss. Man kysser inför. Och det var hämtat från antiken när man skulle komma inför en stor kung. Då la man sig ofta ner på marken för att visa liksom sin underdånighet. Och så kysste man marken framför kungen. Nu, den här mannen, dignitären, han har rest hela vägen till Jerusalem från norra Afrika. Varför? För att han vill tillbe Israels Gud. Det är därför han är där. Och så fortsätter det. Och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Och då tänker vi så här, ja men det är klart.
Ja,
bra. Han fick väl tag på en bibel där, det är ju schysst. Eller så hade han redan innan. De hade väl liksom så här i souvenirbutiken pocketbiblar som var på reapris. Men det var inte riktigt så det fungerade på den tiden. Nej, det som han har gjort är att han har beställt av en skrivare en hel pergamentrulle, hela Jesajas bok. 66 kapitel. Det fick inte vara ett stavfel. En sån bokrulle i dagens penningvärde skulle vara som att du gick till någon bokbutik och du fick syn på en bibel, eller rättare sagt bara Jesaja-bok. Det är ju Bibeln, men det är ju en av 66 böcker i Bibeln. Och du skulle gå fram till expediten och fråga, jag skulle vilja ha den här Jesaja-bok. Ja, absolut, det kostar 350 000. Det är ungefär det han har betalt. Ja, och nu sitter han har varit i Jerusalem, han sitter och läser ur den här bokrullen och det är det som löser ut allt. Filippos kallas fram till hans vagn och han läser i Jesaja 53 om den lidande tjänaren som skulle genomborras, som Jesaja profeterar om, och Filippos får vittna om Jesus och den här dignitären, han kommer till tro på Jesus och han blir döpt och han blir kristen. Det är nästan halleluja, eller hur? Vi är där och riffar. Ja, mina vänner, vi ska titta på tempelplatsen alldeles strax. Men jag skulle bara vilja stanna ett ögonblick. För det var precis som när jag förberedde predikan. Så tror jag att det kanske är bara en här. Men det kan vara fler. på något sätt var det, upplevde jag, som att vår himmelske far ville att du i Guds ord skulle få syn på. Kan du se honom framför dig? Där han sitter med lysande ögon, med Jesaja bokrulle. Det är ju helt uppenbart. Det här är den helige ande. Vem annars tänder en låga i en man som får honom att dra sig hela vägen upp till Jerusalem? Vem annars ger glädje mitt i dessa lidande och prövningar? Vem annars får någon att satsa 350 000 på att köpa en bok Jesaja-rulle? Det är den helige ande. Och den helige ande ledde honom till vad då? Jo, till Guds ord. Och då tänker jag så här. Kan det vara så att Gud själv vill bara med mycket stor glädje och mycket stor kärlek och mycket stor barmhärtighet och mycket stor frid och i hans egen kraft, kan det vara så inför 2025 att han vill bara föreslå något för dig? Skulle det kanske vara ett bra inlägg, bidrag i ditt liv? Ni vet, en liten bibelstund per dag gör dig pigg, frisk och glad. Blir du trött när du hör det här, släpp det. Om du redan läser Bibeln massvis, då behöver du inte ens höra det. Men om du finns här som är så här, vänta nu. Jag tappar ju det där med bibelläsningen. Det liksom försvann. Jag hade en vana, jag brukade läsa Bibeln varje dag. Det var sån glädje för mig. Det betydde så mycket, men någonstans jag bara tappade. Då tror jag Gud själv via vår vän från Nordafrika vill lyfta fram ordet för dig igen. Och säga bara, vill du ta upp Bibeln igen 2025? Ja, nu har vi med oss vår dignitär. Och så ska vi titta nu på vad Jesus gör. Vi tittar igen i Markus 11. De kom till Jerusalem och Jesus gick till templet. Om igen, Hieron. Han är alltså nu inte inne i tempelbyggnaderna eller förgårdarna för judarna. Han är utanför muren med stor sannolikhet. Han är alltså bland där det både är judar och icke-judar. Och då är det så här att hela den här tempelplatsen som vi har talat om, den var liksom på samma nivå. Så där var du liksom inför templet. Men Herodes hade inte bara låtit göra det. Nej, vi har grävt fram. Nedanför tempelplatsen kan man än idag beskåda framgrävda butiken. Han hade anlagt en hel butiksgata nedanför tempelplatsen där det inte störde någon, vare sig icke-judar eller judar. Och där nere fick man köpa, där nere fick man sälja, där kunde liksom kommersen pågå. Det man hade gjort var att, hör och häpna, man hade låtit girigheten driva på. Girigheten, det är en läskig fiende. Och så hade man tagit sig upp från butiksområdet nedanför tempelplatsen. Och så var det någon som stack upp först och märkte, vänta nu, man säljer mycket bättre uppe här på hedningarnas förgård. Här är man ju liksom själv och här är ju folk precis innan de ska gå in. Liksom så, här är bättre att stå och sälja. Och sen kom butiksinnehavare efter butiksinnehavare, kom upp och till slut så var liksom allt som skulle vara där nere, det var flyttat upp till hedningarnas förgård. Och vad innebar det? Jo, det innebar att när till exempel mannen kom från norra Afrika och han hade åkt hela vägen till Jerusalem för att tillbe, då fick han stå och tillbe bland massa olika försäljare som stod och gastade och skrek och skulle kränga sina varor. Det var det Jesus reagerade på. Det här är hans hjärta för icke-judarna. Det är det som gör att han blir arg. Det är det som gör att han vill rensa hedningarnas förgård. För de kunde inte komma närmare. Ja. Och när han väl har gjort det. Vi kanske liksom har bilden sådär liksom att ja, Jesus han, nu är han riktigt rasande sådär nästan lite okontrollerat. Men det var högst kontrollerat. För när han har gjort det. Och allting liksom stillnar av. Ja, då talar han och så säger han från Jesaja 56. Det står skrivet: mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste, Jeremia 7. Så där har du hans vision. För Klara kyrka. Men för ditt och mitt liv. Eller hur? Vi är ju tempel. Guds vision för oss är inte överspändhet, inte det vi säger, inte överandlighet, absolut inte. Men att vårt liv ska få vara som ett bönens hus. Och så händer något, lyssna, vers 14. Vad händer nu när Jesus har rensat tempelplatsen från allt detta som störde, som inte borde vara där, som var på fel plats? Jo, då står det så här sen i Matteus 21, 14, som handlar om samma händelse. Lyssna. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. Så han är inte rasande, han är inte ursinnig, han är inte okontrollerad, han gillar inte att vara arg, han har varit bestämd, han har rensat, absolut, och med hans auktoritet då bara sprang folk. Men nu gör han det han älskar. Komma med läkedomsströmmen från honom själv, han som är Gud och människa på samma gång. Så nu kommer människor fram igen och tar emot läkedomen. Och inte nog med det, snart har vi någonting. Lyssna, det står så här. Ja, när överste prästen och de skriftlärda såg de under han gjorde. Och så lyssna. Och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son. Så det vi också hör när saker är rensade, det vi hör lovsången. Och den här gången, Bosse, kom lovsången från barnen. Och nu får vi som är både barn och äldre, vi får höra lovsången som kommer fram när vi har rensat undan allt det där som blockerade, som var på fel plats. Och jag tycker också det är en stilpoäng. Barnen kommer ihåg. De kommer ihåg det som hände dagen innan. De kommer ihåg det här Hosianna som betyder rädda oss. Den helige ande påminner dem om det som man ropade dagen innan. Och så gör de det nästa dag igen. Det är ju en klar stilpoäng. Är ni vakna? Vi ska fortsätta lite till, bara kort. En sekund bara. Och då så tänkte jag lite så här. Ja, håller min tid, jag brukar försöka bromsa vid 12, så jag är online. Nej, men mina vänner, det här, det är så lätt att liksom, ni vet, distansera sig från det som händer i Bibeln. Ja, Jesus går runt i ursinne där på tempelplatsen. Ja, det var ju för 2000 år sedan och de var ju lite konstiga, det märker man ju, att hålla på så där. Så, och så, på något sätt så är det liksom borta från oss. Ganska bekvämt, men det gör inte så stor nytta då heller. Men mina vänner, jag tror det här är en kamp i allas våra liv. Det är en kamp. I Andra Mosebok 20 får vi reda på det första ordet av de 10 orden. Ja, det börjar med nåd. Det börjar med att Gud säger så här att jag har fört er ut träldomshuset. Jag har fört er upp ur Egypten. Jag har befriat er. Och det gjorde han bara av nåd. Folket hade inte gjort någonting för att förtjäna det. Men så kommer sen det första av de 10 orden. Vi brukar översätta det, eller hur? Du ska inga andra gudar hava. Eller hur? Om man tittar i hebreiskan och översätter bokstavligt, kan man lika korrekt från hebreiskan översätta det första budet så här. Det blir lite konstigt svenska, men jag tror du hänger med mig. Du ska inte ha några andra gudar framför mitt ansikte. Du ska inte ha några andra gudar framför, alltså som skymmer mitt ansikte. Och ni vet, jag tror det finns en risk för oss alla. Jag tror egentligen det är så här att när vi börjar vända ryggen från Gud, då hamnar saker framför Guds ansikte. Bekymmer, popularitet, karriär, vrede mot andra,
köra sin egen agenda, kämpa för sin rätt. Massa olika saker hamnar framför Guds ansikte. Och jag tänkte avsluta denna predikan precis mot slutet och berätta om ett litet exempel från mitt patetiska liv. Visa att jag står i samma kamp. Ni vet, ibland kan en gåva bli en avgud om det får fel proportioner. En gåva kan bli en avgud. Nu ska ni få reda på ytterligare. Jag har redan avslöjat det innan. Jag älskar hockey. Jag var väldigt glad igår när Frölunda vann. Jag känner att ni delar min glädje. Framförallt Rickard blir väldigt glad, vet jag. Eller hur, Rickard? Fantastiskt. Rickard är inte så intresserad av hockey, så han har inte riktigt den frestelsen att ta hänsyn till. Det är skönt. Nåväl. Nej. Då var det så här att jag, och ni vet, hockey, jag har fått det som en gåva verkligen. Och många människor, det är härligt, det är avkoppling. Jag älskar att gå på hockey, man möter människor man inte skulle möta annars. Och Gud har faktiskt varit där, det ska vi inte berätta om nu, men faktiskt ett antal gånger på olika hockeymatcher. Gud gripit in mitt i någon paus eller någonting, men det tar en annan gång. Men nu då, nu hade jag varit på en hockeymatch, det här är många år sedan. Våra två äldsta barn som är utflugna, alla våra barn är utflugna, men de bodde hemma. Och jag hade varit på en hockeymatch, och ni vet, Gud är inte snål. Det är ren sabbat, va? Det tar 45 minuter att gå ner. Jag gillar att gå ner under uppvärmningen. Så jag går ner innan så tittar jag på uppvärmningen och ser liksom vilken form spelarna verkar vara. Och läser på statistik och ser om någon verkar vara skadad och allt det där, va? Ja, och sen blir det ju match, va? Och ni vet, det märkliga är att alla är typ i tid. Fast de betalar dyra biljetter. Alla är i tid. Det är ingen som gnäller över det, utan de är där liksom. Och folk är med, folk är på. Ja, och så hade jag varit på match. Ja. Och kommit hem igen. Jag hade hållit på cirka, du vet, 4,5 timmar med hockey. Jag hade puckar istället för ögon. Men det hade varit frid och Gud är god. Det hade varit en gåva. Gud unnar oss väldigt mycket glädje i livet. Och jag kom hem. Och så var det så att vi hade lite olika perioder. Och just den perioden brukade jag och mina två äldsta barn be aftonbön ihop. Ja, vi vanligtvis bad dem för sig själva. Men så hade vi perioder då vi bad aftonbön ihop. Och nu hade vi ett par veckor då vi gjorde det. Vi tände ett ljus. Vi bad aftonbön ihop. Och de älskade det. De älskade när vi bodde aftonbön ihop och gjorde det ett par veckor. Och ni vet, jag kommer hem. Och nu händer grejen som är lite läskig. För när jag kommer hem så blir det så här. Jag ska ha mer hockey. Nu. Mer. Räcker inte. Räcker inte med 4,5 timme. Det räcker inte med 20 tv-serier. Jag ska ha 21. Det räcker inte att surfa runt på nyheterna 2 timmar. Jag ska ha 3. Det räcker inte med dataspel 2,5 timme. Jag ska ha 4. Och ni vet, när vi kommer in i det läget, plötsligt blir allting tomt. Innan var det glädje, innan var det frid. Plötsligt blir det tomt. Och ni vet, så präst jag. Det här är skämt jag för att säga. Jag hoppades att mina barn skulle glömma bort att vi skulle bli gemensam aftonbön. Underbar pappa och präst, måste man ju säga. Och ni vet, de hade mycket med skolan dagen efter. De bad sin aftonbön för sig själva. De glömde det. Ja, de glömde. Men ni vet, jag mådde inte så bra. Det var så torrt när jag bad min aftonbön. Och morgonbönen var så torr. Och så började jag läsa Bibeln. Jag tog min dagliga bibelstund dagen efter. Ni vet, en bibelstund per dag gör dig. Ja, men Guds ord också som uppgift att varna, trösta, lära och förmana. Och jag kom mitt in i Jeremia. Han dundrade på om avgudadyrkan. Och plötsligt talar en helig ande till mig. Igår, du fick hockey av mig, 4,5 timme. Du skulle bli aftonbön med dina barn. Jag ville komma med min närvaro till er. Jag hade saker att ge er. Du valde istället avgudadyrkan. Vända ryggen till mig. Någonting kom inför Guds ansikte. Så mina vänner. Med Jesus som förebild. Kanske är det så att Jesus vill rensa någonting i ditt liv. Kanske någonting i ditt liv som har kommit på fel plats. Som ska komma på rätt plats. Han är alltid villig att förlåta. Och tänk. Låt det inte pikt. 2025, Bibelns år. Amen.